Herre, vi tackar dig för idag. Vi tackar dig att du är på tronen. Herre, du har inte förändrats. Du är densamma igår, idag och för evigt. I Hebreerbrevet 13:8. Herre, vi ber idag att du välsignar oss då vi lyssnar till ditt ord. Be för dem som inte kunde komma. Be för dem som är här. Vi ber för dem som lyssnar på internet. Välsigna var och en i ditt namn. Amen. Inte första. Det finns bara ett romabrev. Romabrevets 50 kapitel. Och femte kapitel och femte versen. Romabrevet 5:5. Nej, vet ni vad vi gör? Vi läser från vers 1 till 5. Romabrevet 5, verserna 1 till och med 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det är just vers 5 här, och vi kan läsa den en gång till. Det hoppet bedrar oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Vi tog upp den här tanken lite grann i helgen för er som var med, bara kort. Och jag har spunnit vidare lite grann på den. Att vi vet att Gud är kärlek, står det i 1 Johannes 4:8. Vi vet att Guds heliga ande, som är Gud själv, är boende i oss. Vi har förenats med honom i 1 Korinthierbrevet 6:17. Och han bor i varje troende. Så med andra ord, Gud bor i oss, Gud är kärlek. Så Guds kärlek finns i oss. Och i 2 Korinthierbrevets 5:e kapitel och den 14:e versen så står det att det är den här kärleken som tvingar oss. Och det här ordet tvinga kan vi tycka låter som väldigt negativt, att bli tvingad till någonting. Men den tvingas i en positiv bemärkelse, att den kontrollerar oss. Och det är ett intressant ord som jag har studerat vid ett flertal tillfällen, men det betyder att utan Guds kärlek i våra hjärtan så skulle vi explodera. Med andra ord, att vi kan inte leva det här livet. Vi klarar inte av att leva i den här världen som människor om det inte vore för Guds kärlek. Och den tvingar oss i den bemärkelsen, i positiv bemärkelse. Ni vet, när man blir så överväldigad av någonting att man måste bara göra det. Och så är det med Guds kärlek. Vi blir så överväldigade av det faktum att han älskar oss, att vi vill leva det kristna livet. Och det intressanta är att ibland så blir vi hindrade av den här kärleken. Utgjuts inte i våra hjärtan. Gud bor i oss. Han kan inte lämna oss. Det är helt säkra. Men vi känner inte att Guds kärlek är utgjuten i våra liv. Därför att vi fattar felaktiga beslut. Vi talar negativt. Vi sår splittring kanske i Kristi kropp på olika sätt. Med andra ord, vi bedrövar anden. I Efesierbrevet 4:30 så står det om att bedröva inte den helige ande. Och vi kan ha meningsskiljaktigheter med människor. Vi kan tycka olika. Men vi kan ändå älska människor med Guds kärlek. Ibland tänker vi att det är likhetstecken. Vi älskar någon. Vi måste komma överens med dem. Men det gör vi inte alltid. Det finns människor som inte vill ha med oss att göra. Det finns människor som tar avstånd från oss. Och vi kan inte producera en normal relation med dem. Men vi kan älska dem med Guds kärlek. Vi kan säga i våra hjärtan att Vi kan be för dem, vi kan säga att vi vill se dem frälsta, vi vill se dem gå vidare och gå framåt med Gud och så vidare. Men det är så lätt att Guds ande blir bedrövad. Och Guds kärlek utgjuts inte i våra hjärtan. Och allting vi gör, det kristna livet, vi fortsätter. Vi kanske har levt 10 år, 20 år som kristna. Och det blir bara en rutin. Det blir bara en plikt. Vi gör det vi ska. Men vi känner ändå inte liksom att Guds kärlek finns där. Och vad är det vi kallar det här för? Jo, vi kallar det för bitterhet. Och om vi lever i den här bitterheten så kommer vi på ett eller annat sätt att attackera Gud och människor. Och vi ska tala om idag att Guds kärlek helar bitterhetens rot. Guds kärlek helar bitterhetens rot. Det första vi ska tala om är att bitterheten ger näring åt vår köttslighet. Inom psykologin så identifierar man bitterhet som kanske det allra största emotionella problemet. Bitterhet, ni har hört där, tiden läker alla sår, heter det så fint. Det är precis tvärtom. Tiden läker inga sår. Tiden gör såren värre. Visst lär vi oss att till det yttre visa upp en god fasad. Men titta på ett ålderdomshem eller träffa en gammal person som är bitter. Det har byggts upp och byggts upp och byggts upp. Och bitterheten är verkligen någonting som är oerhört farligt. Och bitterheten kan definieras som en avsaknad av Guds kärlek i själen. Jag upprepar det. Bitterheten kan definieras som en avsaknad av Guds kärlek i vår själ. Och har vi inte Guds kärlek på ett område i vår själ, vare sig det är sinnet, viljan eller känslorna, då uppstår en bitterhet. Och när vi är bittra, då blir vi också tomma. Det finns en tomhet där, därför att vår själ är skapad för att vara fylld med Gud och vara fylld med hans kärlek. Så den här tomheten leder oss till sublimering, och sublimering betyder att jag ersätter det här som jag behöver, nämligen Guds kärlek, med något artificiellt, något konstgjort, felaktigt. Vi fyller oss själva med någonting, och det kan vara för mycket tv-tittande, det kan vara dataspel, det kan vara ogudaktig musik, socialt drickande, droger, ofrälsta människor, relationer. Det kan vara vad som helst, vi kan göra listan hur långt som helst. Och jag fyller mig själv med det här för att fylla det här tomrummet. Men eftersom det är fel så producerar det skuld. Därför jag har ingen frid i allt detta. Så vi ser det här. Vi tar inte emot Guds kärlek på ett område i vår själ. Vi blir bittra. Det finns en tomhet i själen. Vi sublimerar och vi blir skuldtyngda. Och det blir som en ond cirkel som går hela tiden på det här sättet. Och jag har tänkt på det många gånger liksom. Man kommer dit här, man kan mer eller mindre ligga på sängen och titta i taket och säga liksom, Gud, jag har fått nog. Vi anklagar honom. Vi är trötta på det här. Liksom det har blivit så här och så här av mitt liv blivit. Jag är besviken. Jag har fyllt det med massa saker som inte var bra, som inte var gudaktiga. Jag har producerat skuld i mitt liv och jag skyller på Gud. Men vad är det Gud säger? Du har inga ursäkter. Jag har inga ursäkter. Jag har tänkt på det många gånger liksom, man har kommit dit här när man bara tänker liksom, tänk om man bara hade ursäkt för att gå vidare med sitt eget liv och inte behöva hålla på med de här grejerna. Men jag har aldrig haft en bra ursäkt. Jag hittar aldrig. Alla ursäkterna är dåliga. Liksom riktigt dåliga. Därför att Gud säger att det du behöver egentligen, det är bara att låta mig älska dig. Att låta min kärlek fylla din själ. Det är allt du behöver. Och Gud tillåter inte i första Korinthierbrevet 10 och vers 13 att vi blir prövade över vår förmåga.
Det är ett löfte. Åh, du har prövat mig Gud alldeles för mycket. Liksom jag är en hårt prövad människa. Jag ser människor som är extremt hårt prövade. Men tycks ändå inte vara bittra. Och jag har sett människor som inte tycks vara speciellt prövade. Nu kan inte jag vara domare över detta givetvis. Men är ändå bittra på Gud. Och det finns inte alltid ett samband så där liksom okej, man har gått igenom eller så mycket och då är man bitter. Men jag tänker på vad det står i Jeremia 17 och vers 8. Att om vi har de här djupa rötterna i honom, då märker vi inte ens när hettan kommer. Ett träd som har så djupa rötter så att det går ner långt ner och kan dricka av vattnet som finns där under. Om det kommer några varma dagar eller varma veckor eller en torr period, det här trädet kan ändå få den här näringen som den behöver och överleva. Och samma är det med oss. Det här vattnet, Guds ord, vi har byggt så kraftiga rötter i våra liv att när de här svårigheterna kommer, vi märker det inte ens. Om vi tänker på det när andefyllda människor, häromdagen så tittade jag på Tainas lilla bord där med hennes vad kallas det? Make-up-bord eller någonting sånt. Och så stod det tre lådor där, fina lådor med, i olika former. Och så sa jag, titta vilka fina lådor du har där, säger jag. Men de har ju varit där i flera år, säger hon. Har du inte sett dem? Nej, jag har inte tänkt på det. Men antagligen är det bara för att jag var full med Guds ande just nu. Liksom, plötsligt, jag menar, det är så liksom att när vi ser någonting med Guds ögon. Tänk, men det har ju varit här hela tiden. Vi bara gnäller och tjatar och liksom, allting är fel. Så helt plötsligt tre fina lådor där. Men de har varit i flera år. Nu först ser du dem. Och det är så mycket i det här livet som vi ser inte. Vi ser inte Guds välsignelse. Vi har inte de här rötterna. Vi klagar hela tiden. Det är alltid någonting som är fel. Och vi ser i Bibeln så många människor som har varit bittra. Jag tänker på hur Job var bitter. Job kanske han heter. Det är Job, säger man. Och i kapitel 7 och vers 11 så står det att han var bitter. Men i kapitel 13 och vers 15 så säger han att om han så dödar mig så litar jag på honom. Om han så dödar mig så litar jag på honom. Innerst inne, men han hade all anledning mänskligt sett att vara bitter på Gud. Men han visste innerst inne att Gud är god. Och trots de här omständigheterna, trots de här prövningarna, trots de här svårigheterna, han sa liksom, det spelar ingen roll vad Gud gör, jag litar på honom. Jag litar på att det finns ett syfte med det som sker och så vidare. Och jag tänker på hur Gud gav honom tillbaks, dubbelt upp av allting som han hade förlorat. Och jag tänker på Hanna som var bitter. I första Samuelsboken 1:10 står det att hon ropade till Gud om att få en son. Hon lovade att hon skulle överlåta honom, att han skulle bli Guds tjänare. Och hon födde Samuel som var så instrumental i Israels historia. Och i Ordspråksboken 14 och vers 10. Så att en bitter person är inte rolig att vara med för att han eller hon smittar omgivningen. Och det är så. Vi måste vara försiktiga med vad vi säger naturligtvis. Men också vad vi lyssnar till. Och bitterheten när vår kötslighet. Den ger liksom en ursäkt, den ger oss en ursäkt för att klaga på Gud och på omständigheterna och på detaljerna, livets detaljer. Och det andra som jag tänkte på det är att bitterhet förorenar och smittar. I Hebreerbrevets 12:e kapitel och vers 15, Hebreerbrevet 12:15,
Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Så här ser vi att den här bitterhetens rot är farlig, inte bara för oss själva utan också för andra. Den smittar. Och det här ordet för att smitta där, det är meaino i grekiskan. Och det betyder att vara ren tills man blir besmittad eller smittad av någonting. Och bilden här, och ni har hört mig tala om det här tidigare, men det är väldigt intressant, för att det är nämligen så att förr i tiden, så när man inte hade rinnande vatten i husen, så hade man en potta där man gjorde sina behov på natten. Och på morgonen så skulle den här pottan tömmas. Och bilden är alltså att någon kommer och är ren, har duschat, fräsch, på väg till jobbet. Man råkar gå precis under fönstret där någon tömmer nattens behov över en. Och man blir på det sättet smittad. Och på samma sätt är det med bitterheten. Splash. Man blir alltså smittad av det här. Och i Jakobs tredje kapitel, vers 14 och framåt, eller vers 13 och framåt, så talas det om, eller varnas det för, hur en bitter person också verbalt kan vara väldigt farlig, därför att det står nämligen där att de har en vishet, men som inte kommer från Gud utan som kommer från jorden. Den är ytlig, den är jordisk, den är sensuell. Det står till och med att den är demonisk. Alltså en bitter människa kan ha en vishet, men det är inte en vishet från Gud, utan en vishet man har. Ni vet, liksom en bitter människa, hur de kan planera om 10 år, om 20 år, om 30 år. Då ska jag liksom göra det här. Skada någon. Men under tiden liksom så ler man och gör allting. Ingen vet någonting. Det är därför vi hör talas om de här grejerna. Liksom folk som gör vansinnesdåd. Och den personen liksom hade ingen aning om det. En bitterhetens rot har funnits där. Och man har haft en vishet hur man har kunnat kalkulera och planera och göra allting klart när tiden är inne. Då tar man ut sin hämnd, vare sig det är på den personen eller de på samhället eller landet man bor i eller vad det nu kan vara som man har liksom riktat sin bitterhet mot eller sitt hat. Och det är intressant att den här bitterheten kan förvandla kärlek till hat, glädje till skadeglädje, välsignelse till förbannelse och så vidare. Och bitterhet när vår stolthet och vår självrättfärdighet, och slutet är alltid detsamma: förstörda känslor. Våra känslor blir offren. Vi fungerar inte, vi har inte liksom frid med Gud, vi har inte harmoni i våra liv, och känslorna gensvarar till det här felaktiga som vi när dem med. Och det är också så som konspirationer uppstår. Ordet konspirera betyder egentligen att andas tillsammans. Det är liksom när människor kommer samman och man andas tillsammans, man har en plan. Och det är väldigt intressant att se att en konspiration börjar med att man tar emot en anklagelse mot en person som inte finns närvarande. Ni vet, liksom vi möts tillsammans och så säger man någonting ofördelaktigt, en anklagelse mot en person som inte finns där, som inte kan försvara sig. Och sen går den här tanken in i våra huvuden, går ner i vårt hjärta. Aha, det var så det är liksom. Ja, precis, det har jag alltid trott och tänkt om den personen också. De sa det. Och sen går man vidare. Sen börjar man att liksom underhålla de här tankarna. Så, det är precis det jag tänkt liksom. Och sen pratar man med någon. Och börjar prata lite om den personen. Och märker att de har också ungefär samma åsikt om dem. Nu är vi två. Och sen hittar de en tredje och en fjärde. Så börjar man liksom att konspirera mot en människa. Har ni tänkt på det någon gång på arbetsplatser eller vad det nu kan vara? Liksom att helt plötsligt människor som normalt sett inte har någonting gemensamt finner varandra och börjar att konspirera mot någon. Varför? Jo, därför att de har det här gemensamt. Det får det när man går igenom församlingssplittringar och sådana här attacker mot kyrkor. Då ser man det. Man är helt chockerad. Liksom hur vad som finns i människors hjärtan, inklusive våra hjärtan, men liksom som poppar upp. Och jag kommer ihåg liksom när vi gick igenom den här prövningen för ett antal år sedan, liksom när och någon kom till mig och sa liksom, har du inte läst vad de skriver på internet? Nej, så har jag inte läst. Det står om dig där också. Jaså, min son. Nej, jag öppnade aldrig några av de här breven. Jag läste aldrig om det någonsin. Och så, du tål inte att höra sanningen, eller? Jag menar, om har vi ingen urskiljningsförmåga, om det vi håller på med inte är av Gud, jag menar, kan vi inte märka det ändå? Måste vi liksom höra det här? Människor som man har jobbat med under 10-20 år liksom i missionssammanhang, och sen helt plötsligt bara över en natt så bara börjar de att spy galla över människor, ledare i församlingen och så vidare. Helt plötsligt. Var kommer det ifrån? Men det är bitterhetens rot. En konspiration. Man har blivit förorenad. Man har gått förbi ett fönster när någon har stått och hällt sin potta över det. Och man har inte haft med sig paraplyt liksom. Jag tänker på det också. Vad är skyddet? Paraplyt i det här fallet. Jo, i Zakaria 2:5 så står det att Gud är som en eldsmur runt om oss. Zakaria 2:5. Att kärleken är en utrustning för oss. Att inte ta emot det här som kommer mot oss. Och jag tänker på vad det står i Ordspråksboken 25 och vers 2 i A-delen där, Ordspråksboken 25:2, att det är Guds ära att dölja en sak. Kungars ära, står det i nästa mening, är att forska, ta reda på saker. Gud behöver inte forska och ta reda på, han vet allting. Men det står att det är hans ära att dölja en sak. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi i Kolosserbrevet 3:3 är i Kristus. Vi är i Kristus. Så det betyder att ingen kan, Satan, inte ens Satan kan se någonting om oss. Liksom. Vi är dolda i honom. Okej, det är den nya skapelsen, men även vi som personer, det som vi är i köttet eller har gjort i köttet, det är ingenting som kan tas upp och användas emot oss, därför att vårt liv är dolt i Kristus. Hans liv är vårt liv, och hans liv har ingen början och inget slut. Så när Gud ser oss, ser han oss i Kristus. Han ser oss fullkomliga, inte bara nu och i framtiden, men också tidigare. Därför att vi har nu blivit delaktiga av hans liv. Zoe-livet, som inte har någon början och något slut. Och det livet är fullkomligt. Det livet är perfekt. Så döm inte på det att du inte må bli dömd. Står det i Matteus 7:2. Och det är en intressant princip som pastor Stevens undervisade ofta. Om att om en människa, om vi dömer en annan människa felaktigt, så tar vi deras tuktan och disciplin på oss. Och tänk på att vara en bitter person som ständigt anklagar människor, som ständigt dömer andra människor, som ständigt klagar på andra. Att vi tar den personens disciplin på oss. Och ni tänk på varför vi mår så fruktansvärt dåligt när vi alltid dömer människor, när vi alltid klagar. Därför att det är som en ond cirkel som alltid kommer tillbaks till oss. Och som en bitter person så lever vi alltid i fördömelse. Men det finns en härlig vers i 1 Petrus 4:8 som jag egentligen aldrig riktigt har förstått vad den betyder, men jag älskar den ändå. Men kärlek överskyler många synder. Det betyder inte att synden är okej.
Ja, vi älskar varandra liksom. Vi kan begå synder. Det är inte alls det som det betyder. Men det överskyller många synder i bemärkelsen att det är så mycket som vi försöker att dra upp. Jag menar, visst finns det tillfällen när människor lever i en öppen synd. Och jag måste som kristen ta ställning. Jag måste säga att jag kan inte umgås med den här personen längre. Därför att de lever öppet i någon form av synd. Det finns sådana tillfällen. Men det finns också väldigt många tillfällen då vi vet inte. Det är så skönt liksom att inte veta vad folk gör. Men att vi gräver liksom och vill få reda på grejer och vi försöker, jag menar, om jag behöver veta någonting om någon människa så är jag helt övertygad om att Gud är förmögen att kunna visa oss det. Jag behöver inte gräva, jag behöver inte forska efter det. Eller, men kärleken överskyller många synder och Guds kärlek överskyller alla synder, eller hur? Därför att i sin kärlek sände han sin son in i världen för att dö för våra synder. Så att det var hans kärlek som överskyr synderna. Hans fullbordade verk har tagit itu med varje synd som finns. Inklusive de som inte har trott. Varför? Jo, därför att han har redan dött för deras synder. Hans kärlek överskyr synderna. Men om vi väljer att fortsätta att identifiera oss med synden. Ja, då naturligtvis kan jag inte ta emot frälsningen, då kan jag inte bli frälst. Men om jag tror på honom, då förstår jag också att min synd var redan betald för före världens begynnelse. Det fanns en försoningsplan i Kristus. Lammet var slaktat före världens begynnelse i Uppenbarelseboken 13:8. Och den tredje och sista punkten här är att bitterheten måste ge vika för Guds kärlek. Bitterheten måste ge vika för Guds kärlek. Kung Hiskia var bitter. I Jesaja 37 och 38 så står det om kung Hiskia. Och profeten Jesaja kom till honom vid ett tillfälle. Och han sa, ställ i ordning ditt hus. Därför att den sjukdom du nu har fått kommer att leda till döden. Och han grät bittert. Och han hade lidit mycket. Och han var bitter. Och han ger ett vittnesbörd här i Jesaja 38. Och vers 17. Så här skriver han. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop. Ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Så att vad som gjorde att Hiskia blev helad från sin bitterhet, det var Guds godhet. Och är det inte exakt det som vi läser om i Romarbrevet 2:4? Att Guds godhet för oss till omvändelse. Vi tänker alltid liksom att Guds godhet, Guds nåd, det är någonting som för oss till en plats där vi syndar mer. Därför måste vi vara försiktiga med hur mycket nåd vi egentligen förkunnar. Ingenting kan vara mera fel. Det är Guds godhet som för oss till omvändelse i Romarbrevet 2:1. Det är Guds nåd som får oss att förneka ogudaktigheten i Titus 2, 11 och 12. Så vad är det egentligen som gör att bitterheten drivs bort ifrån våra liv? Jo, det är Guds godhet. Det är hans kärlek. Och det var det som Hiskia fick erfara. Och i 3 Johannes 2, han har skrivit 3 epistlar i den andra versen. Så skriver Johannes att hoppas det står väl till med din själ. Hoppas det står väl till med din själ. Och jag tänker just på det här att vi kan vara frälsta. Men vi kan vara fulla av bitterhet. Besvikna över hur livet har behandlat oss. Besvikna över hur saker och ting har blivit. Vi ser ingenting.
Vi kan inte vara tacksamma för något eller någon. Och i Psaltaren 41:5, jag tror det är 4 i den engelska, så står det att bota min själ till jag har syndat. Och det är en synd att attackera Gud. Det är en synd att attackera Guds folk i vår bitterhet. Men psalmisten säger, bota min själ. Och han gör det. Men vi måste låta honom älska oss. Det är det enda. Och jag tänkte att det enda skyddet mot bitterhet är just Guds kärlek. Vi nämnde det här också i helgen, men i Uppenbarelseboken 2:5 står den församlingen i Efesus att de hade övergivit den första kärleken. De hade slutat att låta Gud älska dem. Och det är där som bitterhetens rot poppar upp. Och därför är det så viktigt att på ett barnalikt sätt alltid ta emot Guds kärlek. Och när vi är fyllda med Guds ord i Kolosserbrevet 3:16, och när vi är fyllda med Guds ande i Efesierbrevet 5:18, då är det allt som själen behöver. Behöver bara hans kärlek. För det är dess verkliga behov. Att vara älskad, det är vårt verkliga behov. Det är inte att få mera prylar. Det är inte att få någonting mera. Och som en person jag hörde nyligen som i all välmening, när de höll ett litet tal, och de sa att det viktigaste är att vi får behålla hälsan. Okej, jag vet vad de menar, och det är okej att säga så från ett mänskligt perspektiv. Men jag tror att många av oss erfor i helgen att det är inte det heller. Det finns människor som har förlorat sin hälsa, men fått erfara Guds godhet, Guds kärlek, Guds nåd, och ser att det största behovet är inte att vara frisk, fysiskt. Det största behovet är att vara älskad av Gud, att ha sin själ fylld med Guds kärlek. Jag tänker på den frihet som vi har i Kristus. Så mycket av det vi gör är sublimering. Det är en tomhet. Vi måste göra vissa saker. Och människor säger, men det här är ju liksom helt normalt, så här gör ju alla. Ja visst, men bara för att alla gör det så behöver det inte vara normalt ur Guds perspektiv. Tvärtom. Det är en fallen värld. Och jag tänker på vilken frihet vi har att inte behöva vara på Facebook. Det är inte fel att vara det om man nu är det. Men vilken frihet vi har att inte titta på dåliga filmer. Vilken frihet vi har att inte lyssna på världslig musik. Eller att använda alkohol eller droger eller vad det nu är. Vi har den friheten som kristna. Jag vänder på det. Men får man göra så? Får man göra så? Men tänk liksom att tänka att vi har friheten att inte göra många av de här sakerna. Fantastiskt. Och det är det som gör det kristna livet attraktivt. Enligt min mening. För jag tror också att jag har Guds ande. Som Paulus sa. Men jag tänker på hur ofta liksom människor tycker att det kristna livet är inte attraktivt. Därför att det handlar bara om förbud. Kan inte, ska inte, får inte. Men det är inte det egentligen. Utan det handlar om att vara kallade till frihet. Men, står det, låt inte den friheten ta tillfället i akt. Och många gånger liksom när vi låter Gud älska oss, vi är fyllda med Guds ande. Och jag ser att det står 3 fina lådor med olika former där på min frus make-up-bord. Och liksom, de har varit där flera år, men jag har inte sett dem, och att de var fina. Men det är plötsligt, det är så, det kristna livet blir attraktivt. Därför att vi har den här friheten. Vi ser saker vi inte tidigare har sett. Vår attityd förändras. Allting blir annorlunda. Och vi har friheten att avstå från alla de här destruktiva grejerna som finns i den här världen. Som vi kallar normala. Men som egentligen bara är en sublimering. Därför att vår själ är inte fylld med Guds kärlek. Men när den är fylld med Guds kärlek, då kan inte bitterheten få vara kvar. Därför att den driver ut den. Guds kärlek driver bort all fruktan, står det. Och det står inte mänsklig kärlek gör det. Det är Guds kärlek. Det är Guds kärlek som driver bort. Och vi har blivit fyllda med honom. Och vi kan fortsättningsvis låta honom fylla oss med sig själv, med sin kärlek. Men låt oss inte döma människor, situationer eller någonting och bedröva heliga ande. Låt oss inte tala negativt och destruktivt och bedröva Guds heliga ande, så att Guds kärlek blir blockerad från att flöda i våra hjärtan. Och vi ser ingenting. Vi lever som människor i den här världen. Vi blir ännu mer kritiska än vad de är, för de kan åtminstone lära sig att bara ha ett positivt tänkande. Men att liksom verkligen se Guds detaljer och säga som Hiskia, som var bitter, men han förstod Guds godhet när han hörde om hur alla hans synder hade blivit förlåtna, att Gud inte var arg eller sur på honom för att han var bitter och hade anklagat honom, utan han upptäckte bara Guds godhet, och då släppte allt det här. Bitterheten bara försvann. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna om hur din kärlek driver ut all bitterhet från vår själ. Och vi har alla bitterhet där. Vi så många gånger har låtit de här lögnerna från fienden sjunka in i våra liv. Det är Guds fel att det är si eller så. Relationer, detaljer, problem, men det är inte Guds fel. Om han har tillåtit det, så har han gjort det av en anledning, för att sen, precis som i Jobs fall, kunna välsigna mig dubbelt. Vi tackar dig, Jesus, för att du är en god Gud. Vi tackar dig för att du är en kärleksfull Gud. Vi tackar dig för att din kärlek, som vi läste i Zakaria 2:5, är en mur runt våra liv, vår och vår själ, därför att vi skulle automatiskt bli bittra om det inte vore för din kärlek. Så vi tackar dig för det, att du har älskat oss så högt att du utgav din enfödde son på detta, var och en som tror på dig inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är frälsningen. Men du älskar oss också nu som Guds barn. Varje dag, i varje liten detalj finns din kärlek där. Öppna våra hjärtan. Gör oss brutna och förkrossade. Vi tackar dig, Jesus, i ditt namn. Amen. Amen.